När jag satt och läste dina verser som du talade om i Sefania, så hissnade bara för mig. Ja, i Sefania står det att Herren bor i oss. Och det står det bland annat att ni som saknar högtiderna ska jag församla. Och det står att på den tiden bor Herren i Jerusalem. Att han bor i oss. Det var precis vad jag berättade om igår, att Herren bor i oss. Och han är högtidernas fullhet. Det är Jesus Kristus. Och jag vill fortsätta där jag slutade igår, tror jag. Det finns att ladda hem från nätet, våran undervisning igår. Och det handlar ju om lövhyddohögtiden då, den fullhetens högtid som man firade när man skulle samla in frukten och sen skulle man tacka Gud för allt man hade fått. Och sen såg man fram mot nästa år då, när det skulle bli ännu mer välsignelser ifrån Gud. Och det är så här att lövhyddohögtiden är en mycket märklig högtid. Den pågår ju, man kan säga, 8 dagar egentligen, men den börjar med en sabbat och slutar med en sabbat. Det är mycket vila i den här högtiden. Det är bara att ta emot och tacka Gud, för han är ju fullheten. Av hans fullhet, står det ju, så har vi alla fått nåd utöver nåd. Jag tror han har mycket med lövhögtid att göra. Och när han kom, så står det, så bodde han eller tältade ibland, står det i Johannes 1. Hela tiden så pekar ju Messias på högtiderna. Det här det pekar, alltså enligt judarna, de hade ju en traditioner som jag faktiskt tror att Gud ledde dem att göra. Ni ska få se hur väl det pekar på Jesus. Jag tror personligen att Jesus föddes lövhyddohögtidens första dag och omskars den 8:e dagen eller 7:e dagen in på 8:e dagen. Han föddes på en sabbat alltså, han omskars på en sabbat. Han säger ju åt dem att ni omskär ju på sabbat. Ja, det gör de. Och han föddes antagligen i en lövhydda. För det hade, byggde man nu. Man fick ju inte plats. Det var ju så mycket folk under lövhyddotiden. Så det är klart man passade på med skattskrivningen då, klart, när alla enligt lagen skulle träda upp inför templet, står det. Så det var ju fullt överallt. Men det fanns massa lövhyddor och det gick ju bra att bo i då. Så mycket möjligt att Jesusbarnet föddes i en lövhydda. Och ni vet att herdarna var ju där. Och det står att de var ute med sina hjordar. Det innebär, det grekiska ordet där, att även lammen var med. Och lammen släpper man inte ut på vintern, utan det här måste ha varit en varmare årstid. Och mycket troligt, eftersom hela den här uppenbarelsen om Jesus talar om glädje. Herren har berett er en glädje. Gå till staden Betlehem så ska ni få se honom. Änglarna de ropade. Och ja, det handlar om lövhögtid. Högtiderna. Hela den här högtiden handlar om tacksamhet och glädje. Över hur Gud hade sett till sitt folk under ökenvandringen. Och nu bodde man i temporära boningar för att egentligen visa hur beroende man var av Gud. Och det brukar ju vara en bild det här att bo i tält, vet ni. Jakob, Abraham, Isak och Jakob, de bodde i tält, står det. Men så står det ju om Lot sen, att han bodde ju i tält först, men sen när han närmade sig Sodom så bodde han helt plötsligt i hus. Det är en bild på att bygga fasta boningar på jorden. Och i Uppenbarelseboken där det står att prövningen ska komma över jordens innebyggare, står det. Då står det faktiskt där att prövningen kommer över de som bygger fasta boningar på den här jorden. Inte de som bor i tält. De vet att de har en bättre framtid. Vi som tror vet att vi har en bättre framtid. Nu var det så här att på morgonen under lövhyddohögtiden så skulle, det här är en judisk tradition som man hade på Jesu tid. På morgonen under lövhyddohögtiden skulle prästen blåsa i trumpet precis när de första ljusstrålarna kom. Och folket skulle då vända sina ansikten och skåda detta tempel. Och det är väl en underbar bild. Strålarna lyste upp guldet och allt utsmyckning på det här templet. Och templet är ju en förebild på Jesus Kristus, det sanna templet, som anden senare skulle förhärliga. Han tar ju tag i oss och riktar in oss så vi ska få se templet. Det här finns ju att ladda hem från igår. Och nu var det morgon och nu hade man ju varit med om detta och skådat templet. Och nu var det dags att gå ner med prästerna och hämta vatten i Siloamdammen. Och det här handlar också om Messias, för det betyder utsänd. Man skulle alltså hämta sitt vatten ur Messias. Så skulle man gå upp på tempelberget igen och så skulle man hälla ut det här jämte altaret i massa ceremonier. Och då sjöng man Jesaja 12. Och jag vill att ni kommer ihåg det. Läs det gärna. Och där står det att Herren tröstar oss på Jesaja 12. Och det är ett mycket märkligt ord. Ni vet, du läste ju här att Herren hade röjt domen ur vägen. Det hebreiska ordet som står där för att han förlåter oss eller ger oss tröst, står det. Det hebreiska ordet betyder egentligen att för att kunna göra det, för att kunna alltså vara barmhärtighet emot oss, så straffar Gud sig själv. Han utgjuter sin vrede över sig själv, betyder det ordet. Det är helt makalöst. Och då förstår vi att det handlar om att Jesus måste vara Gud. Och han, fadern, han dömer sin egen son. Och han är den enda som kan ta detta straff på sig. Och så ser du lite senare i Jesaja 12 så står det Herren, Herren 2 gånger. Och det handlar också om fadern och sonen. För i psalm 110 vers 1 står det Herren sade till min Herre. Här har du fadern och sonen. Herren, Herren. Så när du ser det står Herren, Herren är min lovsång och min styrka. Och så handlar det om fadern och sonen. Och Jesus, han kom ju hit för att förhärliga fadern. Har ni sett mig, sa Jesus, då har ni sett fadern. Jag är en exakt kopia, en exakt representation av min fader i himlen. Allt han sa, allt han gjorde, allting han representerade står också Gud bakom. Och det var därför det skedde så mycket under och tecken kring Jesus. För det var Fadern himlen som genom Jesus gjorde alla de här sakerna. Och Jesus, han tar de här bilderna nu om det här med ljuset och templet och för in det på sig själv. Johannes 7 och 37, ni ska komma ihåg de här bilderna att man var tvungen att titta på templet vid basunens ljud. Och sen hämtar man vatten ur guldkruka och sen häller man det på tempelberget. Det är precis detta som har pågått nu på morgonen. Och då den sista dagen, den största i högtiden när man just skulle göra det här, så stod Jesus där och ropade ut. Om någon törstar, han representerar ju alltså klippan i öknen då. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Om någon känner otillfredsställelse i sitt inre så kommer han till mig och dricker. Den som tror in i mig, står det på grekiska. Ur hans innersta ska komma strömmar och levande vatten. Och det ska flyta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som någon skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Alltså den som kommer in i Jesus kommer också Jesus in i. Alltså du kan inte komma in i Jesus. Han måste också komma samtidigt in i dig. Vi är i honom och han är i oss. Tack Elisabeth för ännu en förtydling. Och det är faktiskt från Jesus det levande vattnet kommer. Alltså det var fantastiskt när du läste, för det är sant. Det är från honom i oss som anden kommer. Jag tänkte förr så här att det är liksom anden som bara kommer så här. Liksom, nej, det är från Jesus i oss som anden kommer. Och när Jesus blir stor och förhärligad i våra liv, när vi får se honom som han är, när korset blir en verklighet, då blir också flödet inom oss en verklighet. Han börjar manifestera sig. Vi börjar förstå vem han är. Och i Galaterbrevet 2:20 så står det så här. Paulus säger: och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och den grekiska texten står så här: och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i Guds sons tro. Klippan ger alltså den tron i mitt liv som jag behöver. Är du med? Det här är jätteviktigt. Det är alltså Jesus Kristus själv som i ditt liv manifesterar tron ur ditt liv. För det står nämligen i Galaterbrevet att en av andens frukter, hur konstigt den kan låta om man inte förstår det här, alltså är tro. Det står där, det är tro. Andens frukt är tro. Men det beror på honom att han bär frukt i ditt liv. Och det står ju mycket, jag ska läsa King James Bibel för er här, så det står mycket tydligare där: I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Det står mycket tydligare där. I live by the faith of the Son of God. Det är alltså Kristi tro i mig som gör att det kan flöda. Det är alltså han som manifesterar sig i mig. Och nu ska vi ta och titta lite på en annan sak som man manifesterar. Det står i Romarbrevet 3:20 så här: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, frikänd från dom, genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om vad synd är. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, alltså som ska komma då. En rättfärdighet från Gud, så kommer samma grej igen här. Genom tro på Jesus för alla dem som tror, till här finns ingen skillnad. Nu kommer samma sak igen. Genom Jesu Kristi tro. Alltså ni vet, han är ju vår rättfärdighet. Så när han tar sin boning i oss och börjar manifestera sin helige ande, så både känns det, upplevs det. Och vet vad du får uppleva? Fördömelsen försvinner, det är det första tecknet. Rättfärdighet, frikännande från dom. Andens ljus tränger igenom. Anden, själen, kroppen. Samvetet är bra när det är renat. Det betyder två som vet. Och vet samvetet någonting som inte håller med klippan, då blir det fördömelse. Så därför är det bra att leva ljuset. Att låta hans ljus lysa igenom oss. Det är därför det står att det inte blir någon fällande dom för någon som är i Kristus Jesus. Med andra ord, han i oss. Under lagens tid så tvingade lagen människor att vara glada. Halleluja! Nu ska du vara glad, för det står i skriften att du ska vara glad. Det står det. Ja. Det är bäst att vara där då, för man försökte. Det står att du skulle vara tacksam också. Och du skulle offra stora offer till Gud. Det var den värsta offerhögtiden som fanns, alltså i mängd offer. Och alla skulle offra så mycket som möjligt. Och sen skulle man tvinga då alla att träda fram inför Gud. Hur tacksam brukar du vara i dig själv? Vi människor brukar inte vara så tacksamma, eller hur? Det brukar vara vår svagaste punkt. Men när Herren bor i dig, då kan vi vara tacksamma. När han får manifestera rättfärdighet, frid och glädje in i ditt liv, ifrån klippan, då kan vi jubla och då kan vi tacka Gud. Jag tror det står i psalm 89 så här: saliga är de som förstår innebörden av högtiden. Inre välsignade är de. Och då kan ju bara det var, klippan kan ju, måste ju bo där för att du ska välsigna. Så man kan egentligen säga så här: välsignad är du om klippan bor i dig och han börjar manifestera sin välsignelse, sin salighet i dig. Då fattar du, är detta i högtiden? Och då står det så här då, att Guds rike består inte i mat och dryck. Det är inget utvändigt alltså, utan det handlar om, och vad det klippan skulle manifestera, rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det här sättet, han behagar Gud. Och han håller provet inför människor. Kungen eller källan börjar att manifestera sig själv in i ditt liv. Och vet du vad man sjunger när man hämtar det här vattnet ur Siloam? Läs Jesaja 12 ska du få se. Man drar vatten med fröjd ur vems källor? Ur frälsningens källor, ur Jeshuas, ur Jesu källor. Han är ju klippan, han bor i ditt liv. Hur ska jag få honom att producera vatten? Prisa honom, tacka honom, förstå vad han har gjort, står det ju. Va? Det är på det sättet han uppfyller allting i våra liv. Han har redan gjort det. Vi ska prisa honom för att det redan är klart, står det i Jesaja 12. Tacka honom för att han har gjort det. Låt hans väldiga gärningar bli kända för alla folk. Ja, över hela jorden. Det måste ju handla om evangeliet. Att han har gjort det. Vad har han gjort? Jo, han har röjt vår fiende ur vägen. Och vem är det då? Ja, det är ju bland annat åklagaren, va? Han som sitter på våra axlar och viskar hur dåliga vi är. Och nu har du inte skött det, utan nu måste du be mer. Och nu måste du göra det och det. Och sen försvinner ju glädjen. Är det bättre att ha advokaten boende där inne, klippan själv, som pumpar ut ibland när vi behöver den en liten. Och om inte vi sköter detta med Jesus, det står att Herren Jesus ska ni hålla helig i era hjärtan. Det innebär att vi måste sköta vårt andaktsliv och umgås med honom. Och han ska inte blandas ihop med massa annat. För då vill inte han vara kvar i det templet. Står det i Ezekiel. Det står att allt som hände i Israel förr är en bild på oss som har ändens tid i oss. Och ni vet, han uppenbarade sig för Ezekiel och sa att kolla här vad Israel håller på med. Det är avgudar både här och där. Jag kan inte längre vara kvar i mitt tempel. Jag måste dra härifrån. Och så får de se härligheten på Oljeberget och än är han där och han kan inte vara i templet. Det blir nästan sorg, för jag vet att han vill bo i templet. Han vill bo i våra hjärtan, med andra ord. Och så står det så här i Jeremia 2. Vet, Jeremia fick ju profetera om den kommande, ska jag kalla det för, deportationen i Babylon. Och han höll på och predika och ingen hörde. Det var liksom, ja, jag vet inte hur många år var det, Elva. Det var ju 14, 20 va? 23 år predikan och alla hånade honom och liksom, denna är ju inte klok ungefär. Då står det så här, Jeremia 2:13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig källan med levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Sen kommer det frågor här. Är Israel en träl? Är han en slav? Varför har han lämnats till plundring? Varför har han ingen manifestation av Herren i sitt hjärta? Unga lejon ryter mot honom. Man hör dem morra. De gör hans land eller hans jord till en ödemark. Hans städer bränns ner så att inga invånare mer finns, eller inga mer bor i städerna. Om nu det här är en bild på Guds församling, vilket Guds ord säger att det är, finns det då en andlig bild i detta som ger med predika? Ja. Steg nummer ett. Om inte källan med det levande vattnet får vara helig i våra helgedom, i vår helgedom, och manifestera rättfärdighet, frid och glädje i våra liv, om man inte upphöjs, om vi lämnar honom, så kommer följande ske. Steg ett. Slaveri. Titta vilken ordning. Slaveri, regler och bud. Slaveriets ande pratar Paulus med i Galaterbrevet. Steg två. Lejonen, vad kan det vara? Ja, Petrus, han säger att vi ska akta oss för lejon. För Satan går omkring som ett rytande lejon för att se vem han kan sluka. Där används ordet djävulen, alltså. Åklagaren. Vad är steg två som kommer in? Fördömelse. Ser du? Steg två efter slaveriet kommer fördömelse. Mörkrets makter. Åklagaren som säger åt dig att det är ingen idé ens du försöker att gå in i Guds vilja. Du har gjort bort det sådant, så sitt du kvar. Det är ingen idé du ber. Ja, man blir ju ingen härlig tacksägare då, va? Nej, för att Satan, han vill binda oss. Eller hur? Han vill att vi ska hålla tyst, sitta ner, ingenting göra, i fördömelse. Steg tre. Vad händer om vi släpper in honom och låter åklagaren få sin fulla styrka i våra liv? Jo, då har du steg tre. Ditt land ska bli till en öken eller tomhet. Ja, vad händer? All växtlighet dör. Allt som fanns. Det är därför han säger i Uppenbarelseboken åt församlingen, vad det nu är. Rädda det som är kvar, som ännu lever. Och det sista steget. Din stad bränns ner så att den är utan invånare. Ja, bitterheten kommer in. När inget från Gud finns, då kommer bitterheten in. Så när man öppnar sin mun, så kommer ingen annan än klagan och ve. Det sista steget. Då bor inte Herren ens där. Så allting man säger är bara negativt. En sån människa märker du ganska snart vad du har. Vad man än säger, så kommer det ut någonting som skadar andra människor. Titta nu vad som händer. Din stad blir utan invånare. En sån församling töms snart på folk. En sån människa blir så ensam så hon får inte ett telefonsamtal, för det är ingen som orkar höra. Bitterhet. Inte undra på att Hebreerbrevet tar upp detta och säger: se till så ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rot får växa upp som förpestar hela församlingen. Förstår ni vad jag pratar om? Om inte vi vakar över våra hjärtan, blir allt starkare i Herren. När jag säger i Herren, så betyder det att han ska bli stark i mig. Och vad vill han göra där? Jo, han vill bära frukt. Andens frukt är frid, det är glädje. Vet du vad det står sen? Vänlighet. Vänlighet. En sån människa vill man gärna umgås med och ringa till. Man drar, eller en sån församling drar människor. Det här hade hänt församlingen i Galatien. För Paulus säger att han predikade Jesus Kristus som korsfäst för deras ögon, och då menar han hjärtats ögon. Så de hade alltså klippan i sina hjärtan, och klippan började manifestera en glädje i hela församlingen, för det står att de jublade. Men nu hade det kommit dit en lära som gjorde att klippan inte längre manifesterade de glädje. Det hade börjat. Ser ni nu att det här stämmer ganska bra, va? Det hade kommit in slaveri. Sen kommer lejonen. Sen kommer ödemarken. Och sen kommer bitterheten. Och då kan församlingen klappa ihop om inget händer. Men Jesus, han är mäktig att gripa in i den värsta öknen. Det har du ökenvandringen en bild på. Ja, inte nog med det att församlingen börjar tömmas på folk. Det står att i andra Korinterbrevet, alltså när man inte längre ser Jesus, så säger Paulus så här: därför ger jag eller vi inte upp. Och vad handlar det om? Jo, när du går till andra Korinterbrevet 4 så börjar du förstå att om inte Jesus, att om vi inte längre ser Jesus, eller om inte längre Jesus manifesterar sig i oss, så orkar ingen vidare. Och min predikan heter faktiskt egentligen: bara korset bryter förbannelsen. För det är nämligen så här: hur djupt en människa än har fallit, så har Jesus varit ännu djupare. Det är makalöst, men hans nåd är så väldig, så hög och så djup. Och hans kraft är så mäktig, så han kan dra upp vem han vill ur fördärvets grop. I andra Mosebok 15 så står det att man kom till Mara. 15:23. Och där börjar ju folket sakna saker, och man börjar ropa och greja här. Och då kom man fram till en källa som inte hade drickbart vatten. Det var en bitter källa. Och då säger Gud åt Mose att ta en viss sorts trä och kasta i den här källan. Och då blev allt vattnet sött. Det står inte 50%, det står att hela källan blev söt. En mirakel. Inte 50%, 100% kan korset genom Jesu död förvandla en människas liv som vänder om. Och efter det så säger Herren så här: att om du hör Herren i Guds röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på Egypten, till jag är Herren din läkare. Sen kom de till Elim. Det är ju bra att komma till Elim, där vi är ju nu. Där fanns 12 vattenkällor och 70 palmträd. Innan jag åkte hit så tänkte jag ska studera lite och se vad jag kommer fram till. För det brukar vara i hebreiskan gömmer det sig någonting som brukar peka på Jesus och hans församling. Och hittar du det så förstår du att det är rätt tolkning. Och mycket riktigt. I ordet 70 på hebreiska så finns det två bokstäver som betyder vinträdets hemlighet. Eller hemligheten med vinträdet. Och då blev jag ju full i skratt. Ska vi ta och läsa lite om hemligheten med vinträdet? Johannes 15 till exempel. Ja, det är ju bra. Det var ju 12 källor där också. Det är ju förbundet. Israels 12 stammar. Ska vi läsa 15 här då? Jag är... Han var ju Guds hemlighet, va? Kristus, det är Guds hemlighet, säger han i Kolosserbrevet. Ska vi läsa om honom här då? Jag är det sanna vinstocken eller vinträdet, och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära ännu mer frukt. Ni är redan nu renade i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan ni heller inte det, om ni inte förblir i mig. Det handlar ju om källan och palmträd. Och ni vet, ni, palmträden är väldigt konstiga grejer. Det betyder glädje bland annat. Jo, de förnyas alltid inifrån. Och i psalm, vad är det nu? Det är en psalm, står det om det. Psalm 92:13 kan du läsa om. Rättfärdigheten grönskar som ett palmträd. Vad var det klippan gjorde i åsjorden? Släppte ju ifrån sig rättfärdighet inifrån. Och gå och läs om palmträdet. Ett väldigt märkligt träd. Det heter något det där på fint språk, jag kommer inte ihåg det nu. Och i Nehemja 8, så ni vet, då har de ju haft nu, har de kommit fram till det. Jag tror det är trumpethögtiden i Nehemja 8, och sen ska man ha då försoningsdag, och sen kommer man ju fram. Det ska ju förbereda för den här högtiden som är lövhögtiden. Och det är just där han säger: fröjd i Herren är er starkhet. Lägg märke till att det står i Herren och Herren i oss, va? Fröjd i Herren är er starkhet. En hjälte som kan frälsa och så vidare. Bara korset kan frälsa och befria oss. Jeremia 30:17, så säger Herren så här: jag vill hela dina sår och läka dig från det slag du har fått, säger Herren. Ja, det skulle man ju få om man inte lyssnade till vad han sa. Då skulle inte han lägga på det på dem, såg ju. För jag är Herren i läkare. Han är inte bara läkare, han är Herren i domare också. Man får slag. Går man utanför Guds vilja blir man sårad i sin själ. Man mår inte bra. Man går sönder. Och så säger Herren att han ska kalla dig det fördrivna Sion som ingen frågar efter. Jag har ju läst upp det här. Vad som händer när lejonen kommer och allt det här, va? När det bor som bitterhet och ingen växt. Det är Sion som ingen frågar efter. Det är ju en totalt rasad församling han talar om här. Som har liksom gjort allt man kan. Där djävulen rent ut sagt har sparkat ner murarna och klivit in och förstört helt och hållet. Titta nu vad Gud säger. Det finns en upprättelse. Nu ska man inte längre kalla dig den fördrivna som ingen frågar efter. Så säger Herren: se, jag ska återupprätta Jakobs hyddor. Det är en bild på det här, man ska göra med Israel, men han kommer att göra det med bruden också. En parallellbild. Och förbarma mig över hans boningar. Staden ska åter bli uppbyggd på sin höjd och palatset ska stå på sin rätta plats. Ifrån folket ska ljuda tacksägelse och rop av glada människor. Där har du lövhögtid. Jag ska föröka dem. Och de ska inte förminskas. Det var ju förbannelsen, va? Det sista steget där, det var ju att inga mer ska bo i era städer. Här har du tvärtom, här har du upprättelsen. Och jag ska låta den komma till ära och de ska ej aktas ringa. Om du läser Jeremia 2 som vi läste upp här, så ser du att precis tvärtom är det där. Och nu kommer det precis tvärtom här i upprättelsen. Och det är Gud som är så underbar. Att det är aldrig kört. Det är aldrig kört. Nu ska vi ta ljuset under lövhögtiden. Det är också en sån här tradition som jag tror Gud lät dem få göra. För det pekar på sonen hela tiden. Det här var fantastiskt. Under lövhögtiden så hade man 4 stycken 15, ungefär 15 meter höga ljusstakar. Och där var det en stor veke som var gjord av gamla prästkläder. Hade man att snurra runt. Och i varje sån här stor skål så hällde man, så ser hur mycket det var, 40 liter ren oliv och jungfruolja. Så när de tände på det här, så är det, så säger historieskrivarna, så fanns det inte ett hörn av Jerusalem som inte lystes upp av den här väldiga lågan. Lägg nu det till allt annat som Jesus här nu säger, va? På natten, alltså innan natten kom, så klättrade man upp på de här, man hade stora stegar, det var unga pojkar som kilade upp och hällde ner den här oljan. Och man gjorde det innan natten kom. Det var en profetisk bild bara, det va? Det gamla, det utslitna, de här gamla prästkläderna, de fick brinna upp i den här lågan. Här kan du snacka om förnyelse. Och i Jesaja 60 så står det, stå upp eller klättra upp och var ljus till ditt ljus har kommit, står det egentligen. Ditt ljus har kommit, Herrens härlighet har gått upp över dig, ja det lyste ju över hela Jerusalem. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Vilken bild. Ungefär vid lövhyddohögtiden, alltså det här pratar man om, och man sa ju till Jesus, ska inte du med till högtiden, du måste ju hänga på här liksom. Det var ju ungefär, ja det är ju profant att säga Liseberg, så ska man inte göra, men ni förstår, det var ju tidernas grej liksom att få se dessa ljusstakar och allt folk, och det var ju den största festen så att säga, nästan hela Israel. Det var ju glädje, det var festival, var det verkligen, inför Gud. Och då står det i Johannes 8 så här. Det här handlar också om den här, alltså Jesus, han pekar på den här bilden då. Ingen av de här glömmer de där lågorna som lyser på tempelplatsen. Då säger han, Jesus talade åter till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I honom är vi ljus. Han är ljuset i oss, med andra ord. Det blir ju så. Tror vi in i honom, så tror vi så att han kommer in i oss. Då är han ljuset i våra liv. Johannes 9 och 4 i samma veva handlar om samma sak. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar. Kommer ni ihåg att de tömde ju alla den här oljan innan natten kom? Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Eller ska vi kunna säga, natten kommer då ingen kan fylla på olja. Gjorde man aldrig, utan man fyllde på innan. När jag är i världen är jag världens ljus. Alltså har vi inte en underbar bild här på de fem eller 10 jungfrurna, de fem visa och de fem ovisa. De fem visa jungfrurna, de såg ju till som man hade olja innan natten kom. Och det profetiska ordet här säger, stå upp, var ljus, för mörker kommer. Och det är en profet där man frågar, väktare, är det Habakkuk va? Väktare, vad lider natten? Det står lite konstigt i våran översättning. Han svarar, mörker kommer, men också ljus. Hur kan båda två komma? Jo, ni vet att i första Thessalonikerbrevet så står det talat om ljusets barn och mörkrets och nattens barn. Mörker kommer, men också ljuset. Det är det handlar om. Mörker eller ljus. Och det är det valet där idag. Mörker eller ljus. Vi kan välja faktiskt. Och släppa fram honom i oss. Där oljan finns. Prisa honom. Låta honom få manifestera sin rättfärdighet i oss. Glädje och fröjd och så.